Vi är specialister på det vi gör, precis som du. Därför försäkrar vi på Swedea bara småföretag, som ditt. För oss är småföretag alltid större än stora. Och vår företagsförsäkring anpassar sig helt efter firmans förutsättningar. Gå in på swedea.se/företag och jämför själv.
Ja, god morgon och varmt välkomna till Börsmorgon. Det är fredag den 3 maj och börsen ser ut att öppna svagt uppåt.
Det har ju varit muntra toner på de asiatiska börserna under morgonen. I alla fall de som håller öppet idag, där tunga techbolag bidrar till uppgångarna. Det kan vi se i spåren av Apples rapport som kom in igår, och mer om det i dagens program, bland annat, Madeleine.
Och så blir det såklart en hel del rapporter här på hemmaplan. Bland annat NCC, Ambea och Lindab har öppnat böckerna. Och så ska jag säga det, vi har ju med oss ytterligare två vd:ar nu i programmet. Det är både Idun Industrier och Knowit som kommer hit i sändning.
Och så måste vi också presentera morgonens gäster. För er som varit med oss hela morgonen så vet ni vilka det är, och för till nytillkomna tittare säger jag varmt välkomna igen. Agneta Jönsson, analyschef på DI, och Mattias Eriksson, förvaltare på Palm Capital.
Tackar.
Tack, tack.
Jag tänker vi börjar här då i techrallyt i Asien då, efter att Apple överträffat sina förväntningar på den här rapporten då. Det var ju lite oroligheter inför här, att vi har ju sett siffror framförallt från Asien då, att försäljningen backar av iPhones.
Mattias? Ja, det var ju ändå svagt. Sen var det inte lika svagt som förväntat, men försäljningen går ju ner, Kina går ner, resten av Asien var ännu sämre. Men visst, det var inte lika illa som befarat. Och sen kom man med det här återköpsprogrammet på 110 miljarder dollar, motsvarande en femtedel av Sveriges BNP. Så det är stora belopp.
Ja, det får man verkligen säga. Apple, det är, liksom, är det något bolag som du är intresserad för i övrigt?
Jo, absolut. Det är ju intressant för att det är så pass stort och det är en och annan som har en iPhone och så vidare.
Så är det ju.
De gör spännande saker. Det ska ju vara mer saker på gång, vad jag förstår, med AI och sådana saker som ska presentera snart. Men sen bland de här stora techbolagen så har det varit de övriga bolagen som har liksom presenterat väldigt bra siffror. Ja. Apple svagt ändå, Tesla svagt. Sen i övrigt med Nvidia och så vidare, så de presenterar ju fantastiska siffror. Så Apple utmärker sig som relativt svagt i det här sammanhanget ändå.
Ja, och man får väl säga det också, att det är som Mattias säger, det måste komma nya saker från Apple nu. För vi har ju en trend att man byter ju inte iPhone varje gång det kommer en ny modell. Vi har ju också det här med hållbarhetstänken, med att återanvända IT-produkter, renovera dem så att säga, sälja vidare, vilket också gör att man inte byter dator lika ofta som tidigare. Så det behövs nya grejer från Apple, men det är ju ett lönsamt och stort bolag som sagt, och det här gigantiska återköpsprogrammet kommer ju också hålla aktien under vingarna så att säga.
Verkligen.
Och här på hemmaplan som du var inne på, Madeleine, många rapporter. Vi har pratat både med och om flera av bolagen här under morgonen, men Agneta, är det någonting som du har reagerat på?
Det är ju några bolag som sticker ut som riktigt starka, som Hoist var ju riktigt bra här. Och då är det även en bra rapport från Scandistandard och från Ambea, där alla tre kommer liksom från svaghetspositioner men har växt och fortsätter liksom nu på en positiv trend.
Ja, men de har haft det jobbigt när många har haft det jobbigt, men nu så... liksom,
precis, och de har även haft jobbigt utav egna orsaker, så att säga, internt i bolagen som man nu verkar ha fått kontroll över.
Mattias, vad tänker du sticker ut här i rapportskärden?
Som Agneta sa, Hoist framförallt skulle jag säga. Scandistandard fortsätter sin förbättringsresa. Sen fastighetsbolagen där med Balder och Castellum. Castellum var inline lite bättre. Nettouthyrning, eller positivt ska jag säga. Det var ju rejält negativt i Q4, så jag var lite orolig för det, att det skulle vara negativt även nu i Q1, men det var ju positivt, så det var bra. Stabilt överlag. Förbättringar på transaktionsmarknaden och som vdn sa, att obligationsmarknaden är normaliserad nu, vilket är positivt. Så ändå positiva tongångar från fastighetssektorn.
Mm. Och jag tänker att vi också ska prata lite om byggjätten NCC. De kom ju med en rapport för första kvartalet. Högre omsättning än vad analytiker hade hoppats på. Men orderingången den sjönk mer än väntat. Rörelseförlusten den blev också större än snittprognosen inför rapporten. Samtidigt säger vd Thomas Karlsson att det här är ett litet kvartal för bolaget. Han gästade tidigare och sammanfattade det hela så här.
Och jag skulle säga så här, jag tycker givet den här marknaden vi är i, en del av marknaden, så är det här bra. Vi fortsätter att göra ett bra resultat. Men för att riktigt förstå det så måste man ha med sig två saker. Den ena är att vi har en kraftig säsongsvariation över året. Och det där påverkar lite olika beroende på väder och kalender och lite sådana saker. Och den andra är att det som kan motverka det emellanåt är försäljningar av fastigheter. Och i år har vi bara sålt en relativt liten fastighet till skillnad mot en stor fastighet i fjol. Då. Samtidigt så ser vi att infrastruktur fortsätter att förbättras. Vi har väldigt bra orderingång för industri. Och de byggaffärsområdena, de är inte immuna mot bostadsmarknaden men de håller emot på ett bra sätt. Så jag tycker att det är fortsatt prestation i den här marknaden.
Mm, så sa Thomas Karlsson när han gästade tidigare. Hela den här intervjun och morgonens alla intervjuer hittar ni såklart på di.tv. Även Thomas Karlsson är ju inne på att det går bättre och bättre och att man liksom gör rätt saker. Agneta, vad tycker du om den här
rapporten? Ja, men absolut. Men sen är det ju en tuff marknad och de har ju lite motigt. Det kommer ju med en väs eftersläp. Mycket av deras är ju mer sencykliskt så att säga. Så att det är väl ingenting direkt som jag så stack ut i det där utan mer att det rullar på så att säga.
Mattias, vad tror du om aktien idag?
Oj. Nej, men det var ju ändå åt det svaga hållet. Mm. Så det borde ju synas vid öppningen antar jag.
Mm. Men vad säger du om rapporten då? Den är åt det svagare hållet men ser du att man är inne i den här vändningsfasen?
Ja, alltså sen är ju Q1 är ju förstås intressant men som vi pratade om tidigare här så är det ju vinter och bygg och en svårare säsong helt enkelt. Och det ser ju bättre ut framgent än Q2 och Q3. Så det är mer fokus på det. Nu sa ju inte Thomas så mycket om det men ändå att det ser ut att bli bättre här framåt. Framförallt om vi kanske kan få någon räntesänkning som bättrar på humöret också. Mm. Jag är väl mer bekymrad över de här projektnedskrivningarna i hela den här sektorn som är lite besvärande tycker jag. Mm. Så det är liksom en svår sektor att vara ägare i tycker jag.
Vi ska prata lite också om och med Idun Industrier som investerar i små och medelstora industri- och tjänsteföretag. Bolaget ökar nettoomsättningen med över 21% till 549 miljoner. EBITDA växer med 20% till 73,5 miljoner. Och jag säger välkommen till sändning, vd Carl-Emil Engström. Sist du gästade så var du inne på att det var ett utmanande marknadsklimat. Är det samma områden som har det tufft och känner du att det fortfarande är lika motigt?
Jag tycker inte att det finns några jättetydliga skillnader mellan första kvartalet i år och hur det såg ut under stora delar av 2023. Det är betydligt mer varierande på marknaden än vi har sett under de senaste par åren om man drar ut linjen lite längre. Det här är ju ett marknadsklimat där vi tycker att det är en ganska trivsam position att vara i en diversifierad grupp som i den här. Där vi har möjlighet att se att inom, det är definitivt så att det fortsatt i flera bolag finns väsentligt mer utmanande efterfrågan. Men å andra sidan så vägs det upp av att många av bolagen fortsatt går väldigt starkt och flera bolag som kanske inte ligger rakt in i så att säga den allmänna konjunkturkurvan. Så att på övergripande nivå så får man då säga att det är ett rimligt bra kvartal. Organiskt så är vi ganska given Steven med förra året. Vi ligger runt 0% i organisk tillväxt. Och med hänsyn till förvärv då, så visar vi en rimligt god tillväxt och ett bra kassaflöde.
Ja, men och apropå just förvärv, hur är möjligheterna för att förvärva nu, ser du?
Jag tycker möjligheterna att förvärva är goda. Jag tycker möjligheterna att förvärva har fortsatt vara goda. Vi föredrar ju att se ganska långsiktigt på vår förvärvsverksamhet. Vi försöker att få en tidsdiversifiering i vår portfölj, vilket innebär att vi generellt sett försöker undvika att överförvärva och hamna i en situation där vi inte har möjlighet att göra förvärv. Vi är väldigt kvalitetsfokuserade. Vi har en ganska tydlig bild av vilken typ av bolag vi har, i många fall också vilka bolag det är vi vill förvärva. Och vi anstränger oss för att försöka att inte hamna i situationer där vi inte har möjlighet att göra de förvärven när de dyker upp. Så på en övergripande nivå så tycker jag fortsatt att det finns goda möjligheter att göra bra förvärv i vårt segment.
Stort tack Carl Emil Engström för att du gästade Börsmorgon. Goda möjligheter att göra förvärv, och det är väl det som vi är inne på här under morgonen, att det ändå börjar tina upp lite grann överlag.
Jo, men det har det ju gjort.
Ja. Vi ska gå vidare med nästa, för vi pratade ju faktiskt lite med Castellums vd också, som också var lite inne på det här med upptining. Förvaltningsresultatet landade på 1,1 miljarder kronor för det första kvartalet 2024. Det var i stort sett i linje med förväntningarna. Även driftöverskottet kom in ungefär som väntat. Och vi pratade lite med vdn om det reviderade finansiella mål och utdelningspolicy som kom på torsdagskvällen.
Det är en kombination av att vi har amorterat ner skuld förstås, och det är en betydelsefull del i den, de förbättrade siffrorna. Vi håller ju i topline, alltså våra intäkter, de är ungefär på samma nivå som förra året. Men vi har ju kraftigt sänkt våra kostnader, räntekostnader och andra kostnader. Ett enträget gnetande som på sikt ger de här effekterna, vilket vi är väldigt glada för.
Ja, det där var alltså Joakim Sjöberg, vd på Castellum. Det är flera fastighetsbolag som har rapporterat idag, eller hur Nika?
Ja, nej, men för Castellum här, och sen så har ju också Balder kommit med rapport. De bommar ju förväntningarna för första kvartalet. Förvaltningsresultat, hyresintäkter och driftöverskott landade något lägre än analytikerna hade hoppats. Hur mycket kan man jämföra Balder och Castellum?
Ja, Balder är mer hyresfastigheter. Castellum tycker jag är bra, för du får en bred exponering både vad gäller typer av fastigheter, även fast det är väldigt mycket kontor, och sen även geografisk bra spridning. Så det är väl där jag föredrar de två, mycket av den anledningen. Ja. Om du vill ha fastighetsexponering så Castellum är ett bra val.
Mm. Men och du nämnde ju lite här i starten av programmet, men känner du liksom att Castellum, att man är inne och gör rätt saker nu för att man framåt ska kunna stå starkare?
Ja, och nu ser det ju, tycker jag ändå, ganska stabilt ut. Räntorna bör ju ändå stabiliseras, det ser ut så. Obligationsmarknaden ser ut att ha normaliserats. Det sker en del fastighetstransaktioner till okej priser. Sen är också, om man kollar på värderingen, så var ju den mer spännande och intressant för några månader sedan. Nu är ju, tycker jag, fastighetssektorn inte lika intressant av den anledningen. Nu är det inte så här lika uppenbart billigt som det var för några månader sedan. Då var det ju mer kraftig oro för vad som skulle hända på fastighetsmarknaden, framförallt av utländska investerare. Nu känns det som att den har avtagit en hel del då. Jag tror inte att det blir någon fastighetskris. Men det gör också att värderingarna bland fastighetsbolagen inte är lika intressanta som de var tidigare.
Nej, utan det blir ju en stabilare utveckling. Mycket av det i rapporten där var ju liksom snack om normalisering. Mm. Man har anpassat de nya målen till att det inte längre är nollränta. Man har anpassat balansräkningen så man har möjlighet att göra nya investeringar. Och det sa han också att det är mest i de egna projekten och de egna bestånden de kommer investera framgent här. Mm.
Ja, det var lite om fastighetsbolagen alltså. Men nu har klockan slagit 9 och det är dags att gå till börsöppning.
Stockholmsbörsen öppnar denna fredag över nollan och stiger 0,3% precis vid börsöppningen. Och tittar vi på storbolagslistan så ser vi Sinch i toppen som upp 2%. Även Nibo Atlas Copco stiger 1% vardera. I botten däremot så hittar vi Volvo som backar lite drygt 1%. Där så kan nämnas att orderingången för tunga lastbilar i Nordamerika sjönk i april jämfört med mars. Men är samtidigt upp 30% sedan i fjol. Och nu på morgonen så rapporterade sektorkollegan Daimler Truck bättre resultat än väntat. Men till rapporterna här i Stockholm och fokus på fastigheter. Balder rapporterar något under förväntan. Aktien backar 2% precis vid börsöppningen. Medan Castellum rapporterar i linje med förväntningarna och där ser vi inga större rörelser men de backar väldigt lätt. Och många fastigheter har ventilationer. Lindab minskade försäljningen och därmed resultatet och aktien tappar 6,5% precis vid börsöppningen. Ungefär lika mycket tappar byggbolaget NCC på sin rapport. De rapporterade bättre omsättning men sämre resultat och orderingång än väntat. Och bud på Karnov som rapporterade i fredags, budet ligger på 28% över gårdagens stängning. Och vi ser nu, har inget avslut där, men det ser ut att bli att de stiger i linje med det budet. Och åter till dagens rapporter, konsultbolaget BTS förbättrade både resultat och marginalen. Men aktien backar 6%. Åt andra hållet rör sig Knowit som stiger närmare 3% trots att de hade sjunkande resultat och marginal. Vård- och omsorgsbolaget Ambea förbättrade rörelseresultatet. Aktien stiger 4%. Men Scandi Standard backar 0,5% trots att de hade ökad kycklingvolym och höjde resultatet. Academedia ökade rörelseresultatet. Aktien stiger 8%, nästan 9% precis vid börsöppningen. Och tvåsiffrigt stiger kredithanteringsbolaget Hoist som är upp nästan 15% på sin rapport om ökade intäkterna och resultatet. Men i kort, Stockholmsbörsen öppnar med en stigning om 0,3%.
Stort tack för det, Sofie. Ja, det är ganska stora rapportrörelser där. Om vi börjar Hoist upp 15%, Academedia upp 9%. Hoist, Agneta, var ni lite inne på.
Precis. Det var ju en riktigt stark rapport där som visade på förbättringar på många punkter faktiskt. Så det visar ju att bolaget är på väg åt rätt håll. Så att man verkar som man har fått kontroll över de problem man tidigare sagt. Som du var inne på, Mattias, var det en väldigt bra avkastning på eget kapital, 19% här, som imponerar stort. Mm.
Men är det då, alltså är det en motiverad uppgång?
Ja, det tycker jag. Som sagt, kan de ligga på den här fantastiska avkastningen på eget kapital så ska ju aktien upp ännu mycket mer. I och med att den fortfarande handlas under eget kapital. Men så gäller det att hålla i det här. Jag menar, nu, det var väl 17% i Q4 om man minns rätt då. Så det går ju åt rätt håll. Sen 90% låter ju bra. Frågan är om det kan bli så mycket bättre, jag vet inte riktigt. Men oavsett om de kan ligga på den här nivån och kanske till och med lite lägre så ska ju aktien upp mer.
Ja, på negativa spektrat har vi ju dock BTS som var här i studion. Vi gjorde en intervju med vdn där. Mm. Och då pratade vi lite om att det är bara tuffa på och allt går lite bra. Men då fick lite
negativa. Det var nog bara precis i öppningen här.
Ja,
nu
stabiliseras.
Är de bara ner 0,29. Ja. Så att köparna kom tillbaka.
457 aktier omsatta, så det var de sakerna. Ja. Att det var ner lite grann i början där. Kan jag tänka.
Men ett annat bolag som faller är ju NCC som vi också pratade lite om.
Ja, och Q1 var ju svagare än väntat. Svårt kvartal säsongsmässigt för NCC. Men det är väl egentligen välförtjänt på kort sikt, men inte så mycket att bry sig om på lite längre sikt tycker jag ändå. Så väntad reaktionen då.
Och utöver rapporter då, så har vi ju fått ett bud. Det är ju ett konsortie som Sofie var inne på som har lagt ett bud på informationstjänstebolaget Karnov, som dessutom ju faktiskt har kommit med rapport idag. Den har vi inte hunnit prata om. Men om vi bara tittar på budet, 84 kronor per aktie, det är en premie på närmare 28%. Och de som ligger bakom budet, Longpath och Green Oaks, kontrollerar redan då över 20% av aktierna, och styrelsen rekommenderar att det här budet accepteras. Och vi ser ju, här sticker kursen upp ungefär som premien på 28%.
Och lite mer till och med.
Till och med.
Mm. Precis, 29,5 är den upp nu. Och det här är ju stor sannolikhet att det går igenom, i och med att det står ägarna som lagt budet, styrelsen rekommenderar det, och det är en bra premium så att säga.
Vi har ju dock sett lite andra rörelser på andra bud, att några minoritetsägare går emot, men det här verkar inte vara fallet.
Det verkar som att några hoppas på ett högre bud ändå, om man köper aktien över budkursen. Så. Mm.
Ska vi säga något om förloraren på storbolagslistan också, Volvo? Handlas ju ner över 2% idag. Där har vi ju då både fått lastbilsmarknadsorder för Nordamerika i april.
Ja, men det var lite sämre än väntat, men det är ju en månad och jag tror inte det ska göra någonting på helheten egentligen. Volvo och även Traton, de har ju verksamhet med Navistar i Nordamerika, går ju bra. Jag tror inte man ändrar årets prognoser på grund av april månad, men det var lite svagare än vad jag hade hoppats på. Så lite åt det svaga hållet, men ingen större dramatik i det, tycker jag.
Nej, men för jag reagerar ändå på att tyska Daimler Trucks har ju faktiskt kommit med rapport idag. Det är ju en rival eller en konkurrent. De redovisar starkare siffror än väntat för första kvartalet. Det tänker man ju skulle gynna Volvo.
Ja, nu har inte jag hunnit titta på det, men jag såg någon blänkare om deras utsikter som jag reagerar på. Det kan eventuellt vara någonting där. Men som sagt,
utsikterna för helåret är det jag läser mig till.
Daimler och Volvo och Traton, de verkar ju på exakt samma marknad med samma kunder. Jag ska ändå titta på Daimler efter det här, men så här spontant så är de inte säkert oroliga för Volvo och Traton.
Nej. Och vi ska ju prata lite Traton här om en stund.
Yes.
Men först kanske vi ska prata lite om Ambea, omsorgsbolaget som var med oss tidigare i morse. Det var ju en rapport som var bra, får man säga. Man ökar vinsten och bolaget har stärkt portföljen. VD Mark Jensen sammanfattade det så här.
Morgon. Vi har haft en god beläggning i första kvartalet och har lyckats också att stärka upp portföljen av boenden med ett antal nya boenden. Så det är grunden det som driver ökning i omsättning. Och, tillväxten är helt och full organisk, 8%. Så det känns väldigt bra och vi tycker det är starkt.
Är det också det här som ligger bakom marginalförbättringen?
Det är klart, det är en betydande del av förklaringen på det, men vi har också haft en väldigt god operationell styrning i verksamheten och våra medarbetare har gjort ett fantastiskt jobb igen det här kvartalet, både att se till att leverera en högkvalitativ omsorg till våra omsorgstagare, men också ha ordning på sina verksamheter och god kostnadskontroll. Så det sammantaget har gjort att vi har kunnat stärka upp resultatet med hela 29% i kvartalet här.
Ja, resultatet upp med 29%. Det är ju bra, får man säga.
Jo, men det var en stark rapport från Ambea och man har ju öppnat nya boende också, och man kommer fortsätta göra det också. Det brukar ju vara så att det är trögare i början innan man har fått full täckning så att säga. Men det är ju starkt så här långt och man har ju också ökat marginalen ganska bra. EBITDA-marginalen ökade från 6,7 till 8% här. När vi frågar vd också så säger man ju att i Norge som man har tidigare haft problem har man nu kommit upp i en bra lönsamhet. Man har kommit en stor bit på vägen, men lite finns det väl kvar att göra. Men många av de här problemen, man gjorde ett stort förvärv för några år sedan, bland annat man köpte från Investor och sånt där. Så att, det här ligger bakom nu och nu ser det ut som utvecklingen går bra här.
Mm. Och aktien belönas ju med en uppgång på 4%, men det kanske var ganska väntat då, givet rapporten och givet att man under så pass många kvartal ändå.
Precis, och just det här att man fortsätter att utöka antalet platser, man fortsätter att jobba vidare och samtidigt då som man håller i kostnaderna, så att det ser inte så dumt ut.
Mm. Mm, och ett annat bolag som har kommit med rapport är bygg- och ventilationsbolaget Lindab. Så är det, aktien faller på börsen så här i inledningen. För bolaget minskade försäljningen i första kvartalet och även rörelseresultat kom in lägre än i jämförelsekvartalet.
Ventilationsförsäljningen ökade med 4% i kvartalet. Och omsättningen inom vår ventilationsverksamhet nådde ett nytt rekord för ett enskilt kvartal. Så att det finns många positiva saker att säga. Vi levererar dessutom en rörelsemarginal inom Ventilation Systems på närmare 10% i ett väldigt tufft marknadsklimat. Så det är en prestation som jag tycker står sig väldigt väl. Och sen nämner du negativ organisk tillväxt totalt för koncernen. Och det är klart att vi drabbas av sämre konjunktur. Och samtidigt så är vi väldigt aktiva på förvärvsfronten med 3 förvärv av ventilationsbolag hittills i år. Och det har adderats ungefär 850 miljoner kronor på helårsbasis i årlig försäljning. Så det är en rivstart på året som vi har gjort på förvärvssidan och vi har en väldigt spännande pipeline också.
Det där var alltså Lindabs vd Ola Ringdahl tidigare i morse. Mattias, det är en rapport som inte tas emot så väl, det kanske var väntat.
Ja, det är ju ett tufft kvartal. Vi pratade NCC och bygg tidigare. Det är samma sak för Lindab. Och då är vi framförallt inom stuprörsdelen som det var väldigt svagt. Men det var väl, jag tror att det var 21% negativ organisk tillväxt. Ventilationsdelen som är det viktiga går ändå hyggligt bra. Men visst, det är svagt och det måste bli bättre Q2 och Q3. Det kommer att bli för att du har säsongen med dig och du har våren som kommer nu som vi alla uppskattar på alla sätt och vis. Inte minst Lindab.
Inte minst Lindab, det tror jag verkligen.
Så nu blir det bättre.
Ja.
Men det är bara att hålla med. Som sagt, nyproduktionen är ju svag, det vet vi. Så det hålls ju uppe utav ventilation och det är mycket det här med energieffektiviseringar och sånt som är en trend som kommer pågå i många år. Och där de faktiskt också gör förvärv inom det området nu.
Det gör de. Vi pratade ju faktiskt om en hel del om det i rapportintervjun som alla andra rapportintervjuer finns på di.tv. Men vi ska gå vidare med ännu en sådan, alltså rapportintervju, för det är konsultbolaget Knowit som har kommit med rapport. Bolaget rapporterar en sjunkande omsättning och rörelsemarginalen landar på 7,7%. Det är en försämring från 10% i jämförelsekvartalet. Och vi har nu med oss vd Per Valentin för att ta oss igenom siffrorna. Ja, du inleder själv rapporten med att skriva att marknaden är väsentligt mer utmanande jämfört med föregående år. Vill du utveckla lite?
Ja, men det stämmer. Det var ju Q2 föregående år vi såg att marknaden vek ganska snabbt och ganska rejält. Och sen så har vi haft en tuff marknad i Q2, Q3, Q4 och fortsatt nu in i Q1. Och vi har jobbat väldigt mycket med att ställa om, minska kostnader, jobba med beläggningsgraden, öka omsättningen där vi ser att det finns möjligheter att växa, till exempel inom försvarsindustrin, inom secure-området. AI växer ju väldigt mycket just nu och sådär. Så att vi har haft en ett hektiskt år med omställning kan man väl säga.
När Helena öppnade sitt paket från Amazon fick hon fjärilar i magen. Ultrasnabb luftteknik och grillägesfunktion. Den här airfryern kittlade Helenas smaklökar till ett pris som var lägre än hon någonsin hade kunnat tänka sig. 5 stjärnor från Helena. Hitta topprankade produkter till priser du kommer älska. Sök efter vad du än behöver på amazon.se idag.
I de sekunderna när jag är i luften så är det en kamp på liv och död.
I Spotlight-serie Vinnarskallarna minns stjärnorna själva de dramatiska svenska sportögonblicken. Hör Anja Persson berätta om när hon kraschade i OS-backen, men reste sig igen.
Jag ville vinna över berget.
Vinnarskallarna. Nytt avsnitt varje fredag. Sök efter podden Spotlight.
Du lyfter fram de segment som växer alltså, men var har ni det tuffast?
Vi har det tufft inom vår digitalbyråverksamhet, till exempel i Sverige. Där har vi en minskad efterfrågan och en minskad omsättning. Vi har även tufft om vi tittar på, vi har ungefär 40% av vår omsättning i offentlig sektor. Och där ser vi ju att budgeterna för digitaliseringen av offentlig sektor, framförallt i Sverige men även till viss del i de andra nordiska länderna, har gått ner både 23 och 24, så därmed möter vi tuffare budgetar. Jag hoppas ju att det kommer igång till viss del här nu inför 2025, men så har det sett ut de här två åren.
Ja, jag tänkte du skulle få utveckla lite på det här med beläggningsgraden då. Du skriver i rapporten att även om vi nu ser den negativa utvecklingen av beläggningsgraden planar ut, så är det för tidigt att blåsa faran över. Kan du utveckla lite vad du menar där?
Vi har ännu inte sett att marknaden har kommit tillbaka. Vi har jobbat stenhårt med att sänka våra kostnader, anpassa våran kostym utifrån den marknaden som är, vilket gör att vi gick ju in i förra året med väldigt, väldigt bra fart, så vi möter ju ett Q1 som var väldigt starkt. Trots det, så om man rensar för kalendereffekten och de omstruktureringskostnader vi har i Q1, så har vi en marginal som är i paritet med föregående år, vilket vi är stolta över. Så att vi lever ju på den lite tuffare marknaden på ett bra sätt nu, tycker jag. Men vi tänker fortsätta hålla i den kostnadskontrollen och jobba med effektiviseringar så länge vi inte ser att marknaden vänder fullt ut. Jag hoppas och tror att den gör det i höst, men det vet vi ju inte än.
Nej. Så när du säger att ni jobbar med, är det framförallt då att ni positionerar om företaget till de här mer växande segmenten som du var inne på, försvar och...
Ja, men det stämmer. Det är ett stort arbete. Det finns ett antal segment som växer. Vi ser ju också att vi har en bättre efterfrågan i Norge än i Sverige, till exempel. Vi ser också vissa tecken på ljusningar. Till exempel skriver vi lite grann om det i rapporten kopplat till vår managementkonsultdel, där vi tycker att vi lyckas relativt bra även i Sverige nu i Q1. Så det finns lite små signaler på ljusningar, men än är det för tidigt att säga att marknaden är på väg tillbaka.
Mm. Spännande att följa framöver. Tack Per Valentin för att du var med i DITV. Ni kanske inte är något konsultpar, håller jag på att säga. Ni kanske inte bevakar de bolagen så mycket, eller Mattias?
Nej, det är väl lite intressant att höra vad han berättar allmänt om marknaden och så vidare. Att ändå är, ja, det är svagt framförallt i Sverige, som precis som han nämner, och vi alla hoppas på att det ska bli bättre i höst då.
Ja, det är ju många vd som är inne på det här med räntesänkningar som de sätter sitt hopp lite till.
Men framförallt det som sticker ut här, det är ju som du sa, de har en stor andel i offentlig sektor där det är motigare, och det vet vi ju nu att det är problem inom framförallt regioner och sånt här som måste dra in och spara in, och då är det ju stor risk att det den här typen av verksamhet också man sparar in på.
Och en annan rapport som också har kommit är Danske Bank. Resultatet där var högre än väntat, men räntenettot det var lägre. Det här är en liknande trend som vi har sett hos de andra storbankerna. Och Agneta, nu när alla rapporter har kommit, vilka är favoriterna?
Ja, nu har jag tittat på de svenska och tittade på det här. Och det som man ser nu är att, tittar vi på Nordea, så stack det, överraskade de väldigt positivt. Men det visar, när man tittar närmare på, så visar det sig att de slipper ju faktiskt sätta av. De har betalat inte 2,5 miljarder om året till den här europeiska resolutionsfonden. Men den är full nu, så nu slipper man det tills vidare. Och det gjorde ju att de stack ut väldigt positivt här när rapporten kom. Men annars hade man också en bra tillväxt på räntenettot, och det ser överlag positivt ut. Det som man ser också nu här är att kreditförlusterna var, precis som i Danske Bank, betydligt lägre än väntat. Tittar vi på alla storbankerna, så hade man räknat med att de skulle göra 2 miljarder drygt i kreditförluster här i första kvartalet, och det blev istället 599. Och Handelsbanken, där det nästan alltid avviker mest, där gick man helt mot strömmen och gjorde återvinningar på 95 miljoner kronor. istället här. Så tittar vi på vad som har hänt liksom nu efter rapporterna här. Om vi ser hur det ser ut efter boksluten, hur vinstförväntningarna låg då på 2024 här, så trodde man att vinsten i Handelsbanken skulle minska 15% i år. Man reviderar upp det 14%. Nu till och med reviderar man ner det lite, så nu tror man att det ska minska 15% i år. Och det berodde framförallt, tror jag, på att dels så ökade kostnaderna kraftigt i kvartalet här, 12%. Det hade man inte räknat med, utan det låg väntat en ökning på 5%. Och framförallt så lyckades man kanske inte riktigt förklara vad det beror på och hur det ser ut framöver, om man vill investera eller om man vill minska kostnader. Och det var också den rapporten som marknaden reagerade med väldigt negativt på. Sänkte
nästan
aktien.
Med bestraffning får man säga.
Man sänkte aktien 12%, och det är den största reaktionen i en bankaktie på en enskild kvartalsrapport som på sen typ 2008, så långt jag har tittat tillbaka. Mm.
Men så Handelsbanken har en del som liksom en del osäkerhet kanske man ska säga. Som
det kan man säga. Och sen kan man väl säga också att det blir lite psykologi i det här. Carina Åkerström gjorde ju väldigt många förändringar och förbättringar, och man såg det var på rätt väg. Sen fick vi vd-byte här nu i januari. Och då nya vdn Mikael Gren utlovade också effektivitetsförbättringar, om man skulle se över byråkrati, ta bort en del kostnader på centrala funktioner och sånt. Men sen har man inte riktigt kvantifierat det, alltså man vet inte riktigt vad det kommer bli av det. Kommer det bli lägre kostnader eller kommer det att öka intäkterna, öka lönsamheten? Så att än så länge är det oklart vad det här faktiskt kommer att landa i.
Men om man då liksom tittar på favoriterna, för vi har ju pratat mycket om att så här, räntenettot, det kommer liksom stanna av nu. Nu känns det som att den här platån kanske blir lite längre när räntesänkningarna dröjer. Men samtidigt, finns det någon trigger för de här aktierna som du ändå ser som favoriter? Eller kommer det bara ligga och tugga på?
Så tittar man den som jag tror kanske har störst chans att överraska positivt, om man tittar till förväntningarna, i SCB. Där trodde man att vinsten skulle falla 11% i år. Nu har man reviderat upp det till minus 8. Får vi det här scenariot med en kanske bättre konjunktur nästa år, vi fortsätter det här med hyggliga börsutvecklingar och sådana saker, och det blir fart på företagsaffärerna framförallt, så är ju de som bank mest är beroende av stora företag och sådana gör, och då kan du få en bättre utveckling där. Men även Nordea ser bra ut. Där är faktiskt den banken som väntas öka vinsten i år här till 8%. Och med låg värdering, bra direktavkastning, så har du också goda utsikter där. Så att det behöver inte se så tokigt ut.
Mattias, håller du med om de här spaningarna från Agneta?
Ja, men nej. Jag gillar ju SCB bäst. Mm. Det är ju bästa banken. Både som bank och som aktie, tycker jag.
Och varför då?
Jag tycker den är mest välskött. De är väldiversifierade. Visst, inte så mycket räntenetto, vilket kan vara positivt i det här läget, utan mer stora företag, kapitalmarknad och så vidare. Vilket vi förhoppningsvis får se en skjuts uppåt i under året och nästa år, hoppas jag. Jättebra att de löpande gör aktieåterköp. De gör det på väldigt smart sätt. Det är förvånansvärt få bolag som gör det på ett smart sätt när de återköper aktier. De måste göra det på ett korkat sätt, faktiskt. Men de gör det på ett bra sätt. Sen äger vi även Swedbank, som också, som alla bankerna, vi ska kalla Nordea för svenskt också, är ju välskötta, välkapitaliserade banker med jättehög avkastning på e-kapital i ett internationellt perspektiv. Och sen kommer ju intäkter och resultat försämras, förmodligen både i år och nästa år. Så det är liksom lite motvind. Men jag tycker ändå bra tillgångar att äga, framförallt om man vill ha en viss, vad ska man säga, absolut avkastning. Är nu ingenting säkert vad gäller det, men du får ju ändå kommer få en hög direktavkastning, och aktierna värderas ändå relativt lågt fortfarande. Inte minst Handelsbanken, som Agneta var inne på, är ju, tycker jag, häpnadsväckande lågt värderat. Det är ju lite självförvållat då, men förhoppningsvis kan man vända på det, både genom att se över sina kostnader, men även hur som intäktssidan, många banker. Jag vet, när jag var på Nordea så var det mycket prat om att man skulle ha asset light, att alltså, det ska inte binda så mycket kapital. Och då har bankerna jobbat mycket med kanske inte Handelsbanken tillräckligt mycket. Nej. Så man har ju mycket att göra på intäktssidan. Mycket fokus och diskussion kring kostnader där, men det finns ju kanske mer att göra på intäktssidan för Handelsbanken. Så det finns säkert effektiviseringar att göra ändå då.
Men en häpnadsväckande låg värdering, säger du, Handelsbanken. Är det så att du tycker att man först ska få rätt sida på det här och liksom att Handelsbanken ska förtydliga vad det är man vill, eller ser du att du tycker att det är liksom attraktiva nivåer att gå in i?
Vi äger ju inte Handelsbanken nu, men jag tycker ändå att med tanke på den stabila bank som Handelsbanken är i grund och botten, så bör det vara attraktiva nivåer nu. Och sen har banken mycket att bevisa, men jag tycker det handlas anmärkningsvärt lågt mot bakgrund av vad banken bör generera för avkastning lite längre fram. Men det betyder också att de måste göra en del förändringar.
Men jag håller absolut med. Det som man saknar, man ser liksom intriger i närtid så att säga, utan det tar lite tid att vända det där. En grej tillägg till Nordea också är att de fick lite stryk, därför att de har ju också jobbat kontinuerligt med återköp. Men nu avvaktar man och startar ett nytt program, för man vill invakta ECB, titta på deras kapitalmodeller. Och då vill de vänta till att de är klara innan de sätter igång och gör återköp igen. Så att när de får klartecken för det, kan jag tänka mig också att det kommer att bli liksom lite extra fart.
Ja. Ett förtydligande med återköpen. När man gör återköp som bolag så kan man göra det hela tiden.
Mm, så det är det du gillar dig, Jesper.
Löpande, inte sådär någon gång ibland.
Nej, utan på toppen.
Bara kör på hela tiden. Ja. Bom, bom, bom.
Ja, bom, 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 säger vi om bankerna. Och vi ska faktiskt kolla på vad som boomar på börsen också. Vi går till Sofie i Marknadsstudion.
Om vi börjar med Stockholmsbörsen i stort, så kan vi säga att det är ganska avvaktande. Stockholmsbörsen stiger ungefär 0,1%. Tittar vi på storbolagslistan så ser vi Kinnevik i toppen som stiger över 2%. Handelsbanken och Atlas Copco är båda upp över 1% vardera. I botten av storbolagslistan däremot så hittar vi Volvo som backar rejält och är ner 2, nästan 3%. Där så kan sägas att orderingången för tunga lastbilar i Nordamerika sjönk i april. Går vi vidare till dagens rapport, så kan vi konstatera att både Balder och Castellum tappar på sina rapporter. Balder rapporterade ju något under förväntan, medan Castellum rapporterade i linje med förväntningarna. Backar gör även Lindab, som är ner 4,5% på sin rapport. De minskade ju försäljningen och därmed resultatet. Byggbolaget NCC rapporterade bättre omsättning men sämre resultat och orderingång än väntat, och aktien backar 2,5%. Sen har vi några positiva rapportrörelser. Knowit stiger 4,5% trots att de hade sjunkande resultat och marginal. Vård- och omsorgsbolaget Ambea förbättrade rörelseresultatet. Aktien stiger nästan 3%. Academedia stiger 4% efter att de har ökat rörelseresultatet. Och stor rörelse ser vi för kredithanteringsbolaget Hoist som ökade intäkterna och resultatet. Aktien upp tvåsiffrigt och nu omkring 17,5%. Medcap var tillfälligt upp tvåsiffrigt, nu är de upp 9% ungefär. De ökade resultatet. Och blickar vi lite utanför Stockholm så Danske Banks resultat var högre än väntat, men räntenettot var lägre och aktien backar 3,5% i Köpenhamn. Åt andra hållet i Oslo rör sig norska livsmedelskoncernen och framförallt Göteborgs kexägaren Orkla, som rapporterar något högre resultat än väntat. Aktien stiger i alla fall närmare 4% på Oslobörsen. Men i kort väldigt avvaktande på Stockholmsbörsen som stiger ungefär 0,1%.
Stort tack för det, Sofie. Ja, stiger 0,1%. Det kanske inte riktigt är den uppgången vi såg på de öppna börserna i Asien i morse. Men vi ser ganska stora rörelser här i rapportbolagen åt lite olika håll. Men också att det svänger lite. Knowit startade ner, stiger nu. Hoist är upp 16%. NCC tappar, Balder tappar. Hur går era tankar för hur de rapporterande bolagen tas emot den här fredagen?
Det är väl ungefär som, lite som vi gissar det här. Hoist är ju största framgången, men får man säga nu är den till och med upp 20%.
Ja, herregud. Ja. Ja, jag ser att Castellum är ner nu 4%. Jag har lite svårt att förstå då, om det inte kommer någon ny information där. Men rapporten var ju väldigt mycket inline med förväntningarna.
Kan det ha något att göra med de här finansiella målen, kanske? Nej. Det kommer ju torsdags.
Ja, jag tyckte de var rätt... Blaha, blaha.
Men, okay.
Det kanske någon tycker annorlunda. Det är mycket
möjligt. Ja,
uppenbarligen.
Ja.
Vi får fortsätta fördjupa oss kanske i vad det är som gör att just Castellum handlas ner. Men om vi ska sammanfatta eller rapportsäsongen lite så här långt. Resultaten har ju kanske överlag varit lite bättre än väntat, även om försäljningsutvecklingen i många fall har varit lite sämre.
Ja, faktiskt. Det är ju, vi var ju alla medvetna om när vi gick in i kvartalet att Q1 och även Q2 kommer vara svagt, och så har det varit. Och i många fall faktiskt sämre än väntat. Men trots det så har ju resultaten i många fall varit bättre än väntat. Och jättebra rörelsemarginaler skulle jag säga överlag. Mm. Och det är för att bolagen är så enormt duktiga på att anpassa sig efter verkligheten och är väldigt flexibla. Och kanske till och med passa på lite extra att effektivisera och skära kostnader när det finns tillfälle.
Ja, det verkar ju vara mer på kostnadssidan folk jobbar, eller bolagen jobbar. För tidigare har det varit mer inflationsmässiga åtgärder, alltså att man höjer priserna helt enkelt, som har stärkt marginalerna.
Ja, och man har ju pratat i, jag vet inte, sen urminnes tider, nästan sen Lennart Hyland var verksam med TV, att man ska försämra marginalerna. Men de blir ju bättre i princip hela tiden. Mm. Och inte minst de här stora globala bolagen, pratar Atlas Copco, ABB och så vidare, som hela tiden fortsätter att förbättra rörelsemarginalen och verksamheten i stort på väldigt imponerande sätt då.
Ja, är det kanske det här som vi pratar om ofta, liksom hela produktivitetsutvecklingen med AI och liksom teknik som stärker? Eller tror du att det är bara bolagen var för sig som...
Ja, de är ju, bolagen är ju väldigt flexibla och väldigt också handlingskraftiga. När saker och ting förändras så går det ganska fort, även i de här stora bolagen. Så det tycker jag är väldigt imponerande. Så tror jag inte, AI har inte påverkat någonting ännu sådär, så det märks.
Men det kommer ju, så att det ligger väl snarare att det kommer att kunna göra ytterligare ett led, men det är ju mycket andra teknikförbättringar som har gjorts.
Ja, det görs ju löpande.
Så jag menar, det här kanske, vi kanske inte har sett slutet på marginalförbättringarna ännu.
Exakt, nej.
Och sen tror jag också man lärde sig mycket under pandemin, vad det gäller liksom att titta på leverantörskedjor och sådana här saker också, som vi nu får börja se effekter av.
Men då, givet rapportsäsongen, Mattias, är det några bolag som du ser liksom har imponerat mer?
Ja, det är ju några bolag som, ska man säga, vi börjar med Evolution som det i och för sig pratas en del om. Men den aktien har ju tappat, jag tror det är 10% ungefär efter rapporten. Och rapporten var väldigt bra, den växer med 24%. De har då en EBITDA-marginal på 69% som en del tittar, oj, det var ju lite åt det svaga hållet. Det är ju helt otroligt bra. Och det händer enormt mycket positiva saker i bolaget. De har väl öppnat redan i studio i Bulgarien. De ska öppna tre ytterligare, Tjeckien, Colombia, en till studio i New Jersey. Det finns ju en enorm efterfrågan. De fick in Bet365 som ny live-kund efter många års arbetande med att få in den kunden. Så det går ju oerhört bra för Evolution.
Men jag måste fråga, är Evolution lika givet i en portfölj som Novo Nordisk och som Atlas Copco?
Ja, jag tycker det. I den portföljen jag förvaltar så har vi ju mestadels liksom nordiska kvalitetsbolag, och det är ju, Novo Nordisk är ju givet naturligtvis, Atlas Copco som kanske har pratat om världens bästa bolag. Men jag tycker Evolution platsar där också helt klart, med tanke på de nyckeltal de har. Sen är de i en speciell bransch, men de är ju överlägsen marknadsledare och liksom vidgar gapet mot konkurrenterna snarare än tvärtom. Så jag tycker att rapportreaktionen var märklig, och jag tror att de kommer leverera bra siffror. Men 24 som för många andra bolag kanske blir ett lite sämre år relativt sett även för Evolution. Men de bör kunna växa de närmaste åren med sin vinst med 15% per år eller något sånt där, vilket är väldigt, väldigt bra. Och jag får liksom P-talet på nästa års förväntade vinst till 16, vilket är liksom i sammanhanget ganska beskedligt. Då. Så ett bra bolag som värderas för lågt, tycker jag.
Mm. Sen får man väl säga att det påverkas väl också utan den här ESG-trenden, att många stora svenska förvaltare inte vill äga dem. Så att
de har ju gett upp för länge sedan egentligen, och Capital är ju största ägare som är en av världens största kapitalförvaltare. Det finns ju ett intresse utanför Sverige som tur är då.
Precis, jag sa det, kolla nu precis i Holdings hade man utländskt ägande på 70%. Mm. Och det brukar ju vara så när det är en tråkigare börs så brukar utländska investerare inte bry sig så mycket om Sverige. Utan man kan kanske säga att pignade till lite överlag så kan de gynnas utav det också.
Ja, så kan det vara. Mm.
Men tanke, för aktien gick ju ganska bra inför rapporten och in i rapporten, så det kanske gör att det inte finns egentligen, att det kanske är naturligt att man då plockar hem lite vinst.
Nej, jag tycker det är orättvist.
Det är orättvist, okej. Nej, men och nästa case då, Traton, apropå att plocka hem lite vinst, den aktien har ju gått 60% på Stockholmsbörsen i år. Ja. Konkurrenten idag säger ju att Europa kommer vara lite svagare. Mm. Och så har vi också Volvo som går superstarkt. Varför Traton?
Traton är ju mycket självhjälp då, att man ska skanifiera bolaget. Scania hade ju en jättebra marginal, över 14% i första kvartalet, men Scania kan bli ännu bättre. Och sen har man ju stor förbättringspotential fortfarande i MAN och även Navistar i USA. Jag tror marknaderna, de stora marknaderna då för Trottons del har vi även Brasilien då, som är väldigt viktig, men Europa och Nordamerika generellt ändå kommer vara liksom hyggligt bra i år. Inte jättebra, men ändå liksom bra volymer. Utan någon dramatik. Mm. Så ökad försäljning för Traton, gradvis förbättrade marginaler, bra resultatutväxt. Och sen har du EV/EBIT på nästa år på 4, 5 i år. Alltså det är en väldigt låg värdering. Mm. Sen var jag här och pratade med Anders Hägerstrand på Volvos stämmodag där, precis innan han skulle åka iväg till Göteborg. Och han vill ju att de här bolagen ska värderas mycket högre, och de har ju pratat om i många år att det här borde ju värderas som kanske ett mer vanligt verkstadsbolag. Men de här är ju, anses ju vara, rättvist eller inte, men liksom särskilt konjunkturkänsliga. Och då har man en lägre värdering. Jag tror att det kommer ta tid innan det förändras. Men värderingarna generellt sett, även på Volvo, är ju väldigt låg. Men Traton är ju... Det är ju en häpnadsväckande låg värdering. Mycket som bolag kan göra själva utan att marknaden hjälper till särskilt mycket. Jag tror marknaden kommer vara okej också. Sen har man problemet med balansräkningen som jag pratat mycket om tidigare. Men jag tycker att den är under kontroll. Mm. Inget hot så. Mm. Så bra förutsättningar för Traton. Så när man ser kursgrafen så blir man ju livrädd sådär. Men så tänkte jag också säga, oj, nu måste man ju sälja. Men sen när jag räknar på det så finns det ingen större anledning, i och med att de har bra momentum med verksamheten och värderingen är så pass låg.
Mm. Agneta, är det här någon aktie för dig?
Jag kan inte säga att jag är speciellt bra på fordonssidan, men det låter ju intressant det som du säger, det här att de har möjlighet att öka lönsamheten genom interna åtgärder, så att säga. Volvo är ju väldigt välskött och där finns ju mindre att göra på den sidan.
Exakt.
Det finns några triggers alltså i Traton, men jag tänker att vi ska gå vidare till ett annat case som du har med dig, nämligen kontraktstillverkaren Note.
Ja, det är ju ett väldigt bra bolag, bra tillväxtmöjligheter. De har en fantastisk historik, vuxit väldigt kraftigt historiskt. Nu blir som sagt 2024 blir ju ett lite svagare år. Q1 var lite sämre än väntat. Men om man ser till deras prognos för hela året så ska Q2 till Q4 ska de växa med 8% och de ska nå mitten av intervallet. Mm. Så tillväxtfamiljen får vi hoppas på. De har ganska bra visibilitet faktiskt. Så de kommer nog hamna någonstans där.
Det kanske finns någon sån trigger i effektiviseringen där också. För de har ju pratat om att de har haft överkapacitet och att de kanske ska
expandera lite. De har liksom justerat överbemanningen de har haft. De är ändå skalade för tillväxt och det har inte riktigt blivit som de har tänkt sig. Och nu har man anpassat sig efter det. Så nu är de liksom i balans, vilket är väldigt positivt. Och sen när de växer så kommer skalfördelar göra att rörelsemarginalen förbättras. Så det bör bli en bra vinsttillväxt framgent. Och sen har de en hög avkastning på kapitalet, var 23% i första kvartalet. Och jag tror att det kommer komma upp mot den historiska liksom, 30%, men det kanske vi ser först nästa
ja,
år.
Ja, för de fick en sån rejäl skjuts liksom i pandemin och när man, ja. Det var nearshoring och allt möjligt. Ja. Ska man vänta sig såna tillväxttal framöver? Eller?
Nej, utan det blir ju, de kommer ju växa. Jag tror branschen visar ju, men branschen som helhet växer mer än BNP. Mm. Och Note har en förhoppning att växa ännu mer. Och har en förmåga att liksom ta in väldigt många bra kunder. Nu har de växt mycket genom försvarsindustrin. Det är väl 6-8% av omsättningen vuxit mycket där. Det finns det bra fortsatta tillväxtmöjligheter. Men sen har de en väldigt bred kundflora så att säga. Med flera hundra kunder som och de har till och med historiskt som sagt nej till kunder för att de vill växa med rätt typ av kunder och så vidare. Men det är väldigt tillväxtfokus i bolaget, ja. Generellt.
Men aktien är ju ner 40% det senaste året. Ser du att det är nu det är attraktiva nivåer eller ska man avvakta tills man faktiskt har gjort den här turnarounden?
Nej, men jag tror att det är fel att avvakta, utan Q1 bör vara låg. Punkten och Q2, Q3 och Q4 blir bättre. Och tittar man på vad jag tror om årets vinst och nästa års vinst så är det ju jag tror EV/EBIT 8 och sånt där på vad jag förväntar mig. Nu ska man inte se det som en sanning, men på mina förväntningar för nästa år. Och jag tycker det finns en 50% i uppsida. Jag tycker aktien borde stå över 200 kronor rimligtvis. Mot bakgrund av vad de har presterat historiskt och att de ska komma tillbaka till något liknande. Mm. Tillväxttal och rörelsemarginaltal och även då ha en hög avkastning på kapitalet. Mm. Så det är en väldigt fin maskin. När de har den här organiska tillväxten, vilket förmodligen kommer tillbaks, så har de skalfördelar, förbättrad rörelsemarginal och ganska kapitalet verksamhet som gör att avkastning på kapitalet kan de komma upp mot en 30% och en låg värdering. What's not to like?
Verkligen.
Nej, men jag tycker det låter intressant. Och tittar man på det här nu, om vi nu inte skulle få den här sättningen som man säger som brukar komma efter säsongsmönster, då börjar man titta på såna här eftersläntrare också. Mm. Och vilka som inte har hängt med, och då är ju något absolut en sån man kommer att titta på, tror jag.
Mm. Och tittat har ni alla gjort på både Rapportmorgon och på Börsmorgon. Det har börjat bli dags för oss att runda av de här sändningarna. Agneta Jönsson och Mattias Eriksson, stort tack för att ni har varit med den här morgonen och hållit oss i handen genom alla de rapporter som har kommit. Dagen är ju inte slut än, Madeleine.
Det blir ett senare program också. Det är nämligen Börsgolv som drar igång klockan 14.00. Men en paus tills dess alltså. Tack för att ni har tittat.
Du måste lyssna på min sjuka dröm jag hade igår. Alltså, de var helt...
Jag måste bara lyssna på den här reklamen först.
Tanka hos Ingo. Lågt pris till alla. Ingo, kom längre för pengarna.
Det lät ju bra.
Ja, men jag hade liksom kräftklor.
Nej, jag måste lyssna på nästa reklam också, förlåt.
CSRD. Ännu en förkortning som väcker känslor hos företagare. Men lugn, våra rådgivare här på PwC har koll på det som din verksamhet berörs av. Från hållbarhetslösningar och nya regelverk till affärsutveckling och ansvarsfulla AI-strategier. Välkommen till PwC.